Dagens text är hämtad från Lukas evangeliet. Varsågod och stå, ja. 9:28-36. Och det är på sidan 734 i de röda biblarna. Jesus på härlighetens berg. Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia, som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Detta är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Halleluja, halleluja,
så ber vi dig Gud att du gör oss lyhörda för dig och ditt ord. Att du öppnar våra sinnen på olika sätt, Herre, så att vi ser dig. Amen. Jag heter då Anna och är med här i Saronkyrkan. Och det hör inte riktigt till min vardag att stå här framme och predika. Men det ska nog gå bra. Och för er som inte känner mig så bor jag numera i Libanon. Om det är någon som har varit där kanske. Ja, det var det. Ja, några. Ja. Och jag bor där tillsammans med min man Paul som är libanes. Så jag har liksom helt enkelt flyttat ner till honom. Men det var ingen stor uppoffring för mig, utan jag har under många år haft en längtan att bo och leva och verka i Mellanöstern, Nordafrika, det som brukar kallas för MENA-regionen. Och när jag var i Tunisien för nu ganska exakt 10 år sedan så kände jag att Gud gav mig en kärlek till människorna där, till regionen, till MENA-regionen. Och en insikt om att Gud vill uppenbara sig själv och vem han är i den regionen. Han vill visa sin härlighet, förhärligas, bli känd. I Tunisien, Egypten, Syrien, Jordanien, Libanon och så vidare. Och nu så har jag äntligen fått flytta dit. Och i samband med att jag nu flyttade dit så blev jag också utsänd av Evangeliska Frikyrkan, EFK. För att specifikt arbeta med projekt som rör barns rättigheter där i regionen. Och jag får ju ha Saronkyrkan som utsändande församling. Så det är så roligt. Och faktum är att dagens evangelietext på ett vis knyter lite an till mitt liv där nere i Libanon. Så jag tänker att vi ska få se på en första bild här som inte blev så stor som jag hade tänkt. Men ni kanske ändå kan se, och det här var liksom ett försök av mig i våras att bli mer aktiv på Instagram. Så jag försökte göra liksom en sån liten story, eller vad det kallas, händelse, för att visa vart jag bor någonstans. Så ni kan se pilen ner till min lilla by där uppe på ett berg. Rashaya heter den byn som jag då bor i. Och så bakom Rashaya då, bakom pilen, så ser ni liksom ett annat berg, lite större berg, som är vitt. Ja, så ni kan ju ha det berget i åtanke då, kanske, när vi går till nästa bild. Och det här är då samma berg som på förra bilden, bara lite närmare. Och det här är taget från, ja, men utanför vårt hus. Så det är inte vårt hus på bilden, men ändå från vår trädgård. Och då är ju den stora frågan då, vilket berg är detta som ni kan se? Med ledtrådarna då att det här är ju Libanon, och så har vi Syrien ganska nära i öster. Och så ligger ju Israel liksom lite längre söderut. Så det var ledtråd nummer ett. Och den andra ledtråden är ju helt enkelt dagens text. Är det någon som har någon gissning vilket berg det skulle kunna vara? Ja, geografin var inte på topp här. Ja, det här är Hermonsberg. Vet inte om ni har hört talas om det här berget. Men även om det inte nämns i evangelietexten vilket berg som Jesus och hans lärjungar går upp på, för det tycks liksom inte vara viktigt för budskapet. Men i alla fall, en teori är då ändå att det var en av flera, vill jag säga. Men vi låtsas inte om de andra teorierna nu. Utan en teori är att det var Hermonsberg som Jesus och hans lärjungar gick upp på, och där dagens text liksom utspelade sig. Så detta sitter jag och tittar på när jag dricker mitt morgonkaffe. Och temat för idag då, enligt kyrkoåret, det är ju Kristi förklaringsdag, när Jesus förhärligas. Och när den här dagen infaller enligt det ortodoxa kyrkoåret, som är, tror jag, någon gång i början på augusti, så går flera av prästerna i de ortodoxa kyrkorna där vi bor här i Libanon, de går upp på det här berget. Jag vet inte hur långt de går, för högsta punkt är väl typ 2800 meter eller någonting sånt. Men de går upp en bit i alla fall. Ska vi se om min mick hänger kvar. Så. De går upp en bit på det här berget för att fira gudstjänst. Och för att liksom påminnas om de händelser som utspelade sig där, och som dagens text då handlar om. För det som sker där uppe på berget, det är något ganska fantastiskt. Det är liksom en extraordinär händelse som inte riktigt liknar någon annan. Jesus förhärligas. Lärjungarna får se honom i härlighet. Hans ansikte förvandlas, eller lyste som solen, som Matteus i sin redogörelse för den här händelsen beskriver det. Och Jesu kläder blir strålande vita. Lärjungarna får här se honom på ett sätt som de aldrig har sett honom förut. Och detta att Jesu ansikte strålar, det kan kanske föra våra tankar till Mose i Andra Mosebok, vars ansikte strålar när han kommer ner från berget Sinai efter att där har talat med Gud. Hans ansikte strålar där liksom som en reflektion av Guds härlighet. Och så till bilden av Jesus strålande vita kläder, så kanske vi kan se en parallell i en av dagens andra texter, nämligen den från Uppenbarelseboken, där Johannes, som befinner sig på ön Patmos, i en uppenbarelse får möta den uppståndne och förhärligade Jesus, vars huvud och hår var vitt som vit ull, som snö och vars ögon var som eldslågor. Så vad har då detta för betydelse? Vad innebär det för lärjungarna att se Jesus förhärligad där på berget? Om vi börjar lite tidigare i kapitel 9, alltså styckena innan dagens text, så kan vi se att en aktuell fråga där är den om Jesu identitet. Vem är Jesus egentligen? Den där mannen som har makt och kraft att bota sjuka och som också ger den till sina lärjungar för att de ska gå ut och predika evangelie och bota sjuka. Vem är han? Vem är Jesus? Och folket hade sina teorier. Det kanske var Johannes döparen, det kanske var någon profet som hade uppstått. Kanske rent av Elia. Den profet som enligt profetian skulle komma och förbereda Messias ankomst. Men så ett stycke senare när Jesus frågar sin lärjunge Petrus om vem han säger att Jesus är. Då svarar Petrus, Guds Messias. Så någon gång på vägen och innan den här erfarenheten på berget så har alltså Petrus liksom landat i att Jesus måste vara den Messias som de väntade på. Och så sen, inte långt efter Petrus bekännelse, så sker den här uppenbarelsen på berget. Den här uppenbarelsen av Jesu härlighet. Vi läser att medan Jesus ber så förvandlas han. Det fullständigt strålar om honom. Och så tillsammans med Jesus så står ju där även Mose och Elia och samtalar med honom. Alltså de två för judarna superviktiga personerna som representerade lagen och profeterna och liksom den judiska tron. Och så när de tre lärjungarna som var med Jesus där uppe på berget och som hade somnat, bland dem Petrus. När de vaknade så såg de Jesu härlighet. Alltså Jesu ära, Jesu upphöjdhet, majestät. Och den härlighet som Jesus vid ett tidigare tillfälle hade nämnt för lärjungarna att han skulle komma i. Eller man kanske också kan liksom säga att det var Guds rike som lärjungarna här fick se och smaka på. Det rike som Jesus också hade sagt att några av lärjungarna skulle få se. Och medan Moses strålande ansikte i andra Mosebok som jag nämnde liksom var en reflektion av Guds härlighet så utgår här härligheten från Jesus själv. Där på berget får lärjungarna alltså beskåda, erfara, uppleva Jesu gudomliga identitet och himmelska härlighet. Det är som att det där förhärligandet på berget kommer som en bekräftelse på det som Petrus tidigare bekänt och uttalat. Jesus är Messias, han som kommit för att uppfylla lagen och profeterna och som ska komma i härlighet. Han är sonen, den utvalde, som de nu ska lyssna till. Och sen när man liksom läst och begrundat det här så kan i alla fall jag känna att så här, wow, vad häftigt, vilken mäktig scen. Vad mycket så här teologiska sanningar och vad mycket härlighet. Och så vill man bara vara kvar i det här fantastiska. Precis som lärjungarna ville. För även om de nog var ganska förskräckta så blev de så till sig och tagna av stunden att Petrus gav förslaget att de skulle bygga hyddor där på berget. Liksom för att den här härliga och heliga stunden inte skulle ta slut. Och då kanske man liksom kan tänka sig att ja, men Petrus, det var lite klumpigt sagt kanske mitt i allt detta. Även om förslaget med liksom hyddor i sig kanske inte var så konstigt. För det tillhörde ju en liksom årlig judisk högtid att bygga lövhyddor till minne av ökenvandringen. Men i alla fall, även Lukas, evangelieförfattaren, han kommenterar liksom Petrus förslag med att han visste inte vad han sa. Och kanske var det så att även om Jesu förvandling där på berget för oss som läsare idag liksom ger en hint till den uppståndne och förhärligade kropp, Jesu kropp som senare också uppenbarades för Johannes på Patmos, så var det kanske så att Petrus och de andra lärjungarna fortfarande inte riktigt kunde fatta innebörden av allt detta. Och så för att gå tillbaka då till Petrus reaktion, alltså att vilja stanna kvar där uppe i detta härliga, så är kanske inte heller den reaktionen så märklig när allt kommer omkring. Kanske att jag också hade reagerat just så. Jag vill inte heller att de där stunderna liksom av total visshet och förundran över Jesus storhet och sanning och helhet ska bytas ut mot vardagens vardaglighet som ibland skymmer blicken. Eller att känslan av Guds påtagliga närvaro och härlighet ska gå över. Låt mig bara få vara kvar i lovsången lite till, jag får förnimma din härlighet, Jesus. Eller låt mig bara få vara kvar på den här konferensen eller lägret eller vad det nu kan vara. Det jag liksom får hjälp att hålla min blick fäst på Jesus och förstå mer av vem han är. För kontrasten mellan den här liksom härliga stunden eller de härliga stunderna med Gud, gudstjänsterna eller vad det nu kan vara, när man för en stund får vara där på förklaringsberget och se allt så tydligt och klart, och där Jesu härlighet blir påtaglig i nattvard, i lovsång och så vidare. Och så mellan den där vanliga vardagen där erfarenheten av Gud ibland kan kännas ganska avlägsen. Ja, den kontrasten kan ju göra att vardagen ibland känns lite skrämmande. Eller att man inte riktigt vet vad man ska göra av den där erfarenheten av Guds härlighet. Och det var kanske så som lärjungarna kände när skeendet där på berget var över. Och de liksom fyllda av allt de hade varit med om, och kanske lite motvilligt också, vandrade ner från berget igen. Men Jesus, han tycktes inte vara upptagen med att stanna där uppe i sin härlighet på berget. Utan han gick ner därifrån igen för att fortsätta verka mitt i människans vardag. För Jesus och lärjungarna, de gick inte bara ner från berget, utan vi kan läsa i stycket efter dagens text att de kastades rakt in i vardagen, rakt in i människors nöd och bekymmer, och här genom mötet med en pojke som led svårt. Och Jesus bemötte detta. Han betjänade pojken och han satte honom fri. För Guds rike, likväl som det strålade och glänste där uppe på berget, så visar det sig också i betjänandet av den i nöd. Och likväl som Jesu liksom gudomliga identitet och härlighet hade varit så påtaglig en stund tidigare, så kom det nu också till uttryck i hans möte med människor, genom hans tjänst bland de svaga och utstötta, genom hans rättvisa och så inte minst då genom hans lydnad mot fadern när han senare började vandra mot Jerusalem. Och vi som lärjungar till Jesus idag, vi lever ju i tron på att den försmak av den himmelska härligheten som lyste igenom inför lärjungarna där på kanske Hermons berg, att det är en verklighet som vi får ge vår respons på i alla livets skeden. Det vill säga att vi, likt styckena innan dagens text, i vissa tider kanske mer aktivt behöver söka och fundera och brottas med Jesus och med tron. Och vi kanske liksom behöver ställa oss frågan att, men Jesus, vem är du? Och kanske också att vi då i tro och utan några starkare erfarenheter får bekänna Jesus i våra liv och på det sättet förhärliga honom. Och så ibland så får vi vara där på förklaringsberget. Stunder där vi erfar Guds närhet och härlighet på ett så påtagligt sätt. Och där allt känns så klart och fantastiskt och härligt. Och vi liksom bara vill förhärliga Gud. Förhärliga Jesus genom vår lovsång och tillbedjan. Och så ibland, eller kanske ganska ofta, så får vi ledas ut i vardagen igen. Där erfarenheten kanske inte alltid är lika tydlig. Men där vi får leva ut och ge respons på den Jesus är. I mötet med människor, i tjänandet, i tacksamheten. Och på så vis förhärliga Jesus i och genom våra liv. För liksom Mose ansikte där i andra Mosebok reflekterade Guds härlighet efter att ha talat med Gud där på Sina i berg. Så får också vi reflektera Jesu härlighet som vi bekänt, som vi erfarit och som vi också får leva ut. Och även om vi inte kanske kan se Jesus och hans härlighet rent fysiskt så som lärjungarna fick göra i texten. Så kan vi få erfara Jesu närhet och härlighet i våra liv. Vi får vara på förklaringsberget och bara förundras. Och vi får också i och genom våra liv visa på honom. Förhärliga honom, göra honom känd i vår vardag och bland de människor vi möter.